Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredriks studio på Långholmen. Hej Fredrik.
God dag, hej hej.
Hej Tove.
Hejsan.
Hej, och med oss idag som gäst har vi Marcus Järnmark från restaurang Fransén. Hej Marcus.
Hej.
Och Vince, Marcus lilla franska bulldog som lever livet här inne just nu. Det där är en trumma, Vince.
Fosar snart.
Bra. Vi är ju årskronika idag.
Ja.
Som vi alltid gör. Så vi försöker sammanfatta vårt år med våra höjdpunkter, gastronomiska, drycker, resor, vad som helst. Och vi tänkte att eftersom Marcus har rest ganska mycket, eftersom vi spionerar på honom på Instagram, så bad vi honom komma och dela med sig av sina höjdpunkter.
Berättade du lite om Marcus först, eller?
Jag sa bara att han var från Fransén, vi kan berätta ännu mer. Men sov du då eller?
Ja,
tog väl lite off idag. Det är inget ovanligt.
Ja, kul att vara.
Ja, men du sa att han var Fransén.
Ja, det är precis.
Han är ju kökschef.
Kökschef på Fransén. Har du ingen annan titel, kreativ ledare eller något sånt där som ni kallar det?
Jag fick det med den titeln.
Ja, du fick det.
Ja. Ja.
Det känns ganska bra tycker jag.
Ja, är det ett heltidsjobb?
Ja, betala hyran i alla fall.
Ja, lite så. Ja,
det är ju saken.
Ja.
Vilken tur. Ja, men vart vill ni börja någonstans? Ska du börja kanske?
Nej, men jag tänkte så här. Jag tänkte vi kanske skulle förklara varför Marcus också är här.
Mm.
För att han reser ju mycket. Mm. Du reser ju mycket. Men du har ju också jobbat i USA.
Mm.
Vilket gör att du också reser mycket till USA.
Mm. Jag har lite naturliga band till det.
Ja, du har lite naturliga band dit. Och det här med att resa eller överhuvudtaget så här, gå på andra krogar, gå ut och äta och så här, hur är det något du gör ofta eller står du, har du varit mycket i köket på Fransén så du inte har hunnit eller?
Ja, alltså sen vi har öppnat Fransén igen så har jag såklart varit i köket i princip varenda kväll förutom när jag var i Los Angeles och hälsade på min dotter på hennes 7-års kalas. Men annars så är jag ju i service, det är ju mitt jobb och vi har en 4-dagars vecka så jag har inga ursäkter där. Men var man så här, efter många års arbetande i den här branschen och liksom många njutningar och höjdpunkter med att gå på krogen så kan jag nog inte ens bestämma mig för om jag gillar att laga mat mer än vad jag gillar att äta. Men jag älskar att gå på krogen. Och jag tror att passionen för att gå ut och äta den är otroligt stor för mig. Det är nog min toppnjutning och jag är en sån där kan gå i grupp och njuta men jag går jättegärna helt själv och äter på krogen också. Så att då lämpade sig att kombinera resor med ätning oavsett liksom syfte för resa. För att jag kan lämna en grupp och sticka och köra lite single race och käka och sen så komma tillbaka till en grupp eller vad det nu än är.
Men om du får bestämma själv när du planerar en resa, går det då ofta till ett resmål där du vet att det finns bra mat?
Ja, alltså det är i princip gastronomi och min dotter som liksom styr resande i mångt och mycket. Jag har väl fördelen att ha gift mig med min fru som älskar att dela det här med mig. Så att ja, vi njuter av det. Men det är klart att det finns andra saker också. Men var vi än hamnar i världen så brukar vi alltid försöka att gnugga fram det bästa vad det lokala har att erbjuda. Eller det som faller oss mest in till intresse.
Du har haft ganska mycket tid, eller jag vet inte hur mycket tid du har haft och jag tänkte på, Fransén blev lite försenad med öppningen, öppnade ju här i början på september. Hur tycker du att året har varit rent så här, ut och äta år för dig?
Ja, jag har haft en hel del tid för att resa, men det har varit ganska korta resor, ganska intensivt. Jag har fått se lite nya ställen som jag har tyckt var väldigt kul. Men samtidigt så tycker jag att tidigare år har varit liksom mer, jag har haft lite så här högre kulinariska liksom powerresor som jag har gjort. Dels i då utforskningen till Nya Franzén, så gjorde vi en hel del resor där vi tryckte av mycket, mycket bra. Men jag tycker ändå att det har varit ett okej år när jag tittar tillbaka. Jag fick det sms:et då, som jag precis sa innan vi började sända, att jag förstod inte riktigt vad du menar. Men jag, på vägen hit så bläddrade jag igenom min mobiltelefon. Det var därför den dog också, det var därför jag är lite försenad. Och då såg jag liksom att men det har ändå varit ett ganska långt år. Jag började med Miami, eller, ja, slog in det nya året i New York, Miami. Sen så har vi tryckt av Emilia Romagna, Italien, just det, Island, LA, såklart en höjdpunkt i det. Så det har blivit en del faktiskt det här året, så, och vissa höjdpunkter såklart.
Och Sverige, hur har det sett ut? Alltså?
Ja, Färviken började jag med året. Åkte dit med min souschef och hade en fantastisk upplevelse i, jag tror att 14 januari. Så att, det var väl det största kanske på det svenska i år. Men sen så är man ju såklart runt svängen i Stockholm hela tiden och äter. Och jag älskar jag älskar storleken på Stockholm, för att man kan faktiskt, när man träffar sina kollegor i branschen, så säger man att jag måste komma och äta och se snart. Man kan faktiskt göra det, för det är inte så mycket restaurang att man inte kan mäkta med. I New York så hade man, när jag tänker tillbaka på tiden i New York, så har jag många favoritkrogar som jag typ knappt hade tid att gå på. Och det var ju faktiskt en nedsida, kan jag ändå säga, med facit i hand. Här kan man faktiskt gå och njuta och träffa sina kollegor och käka och uppleva deras restauranger fler än en gång per år.
Ja, men jag tänkte att vi skulle kunna bara lite grann, som bara höra lite hur det här året har varit innan vi går in på liksom höjdpunkterna sådär. Fredrik, hur har det här året varit för dig rent matmässigt?
Väldigt tråkigt. Eller inte tråkigt, men ointressant att lyssna på, tror jag. Jag är nybliven småbarnsförälder. Så att de tillfällen när jag har tagit eller fått har gått ut på att gå till stamställen med kompisar. Så att verkligen inget nytt på det sättet. Svartengrens går jag ofta på, det tycker jag. Jag vet inte, liksom, det är inte så mycket att prata om, förutom att jag har haft väldigt trevligt. Men inget spännande nytt sådär. Jo, en grej. Jag har ju bott mycket i Japan och sådär. Och första gången jag någonsin har sett Toro på en meny. Och fått äta det i Sverige för första gången.
Var är det någonstans?
På Taco.
Jag vet inte vad det är ens.
Den nya restaurangen.
Ja, precis. Som gamla Pure-klubben.
Jaha.
Exakt. Det var inget, alltså det var mysigt så här, men inget speciellt. Men just att de hade Toro på menyn, och det har jag aldrig varit med
om. Du kan förklara Toro kanske.
Det är alltså en fet del av tonfisk. Ju närmare magen man kommer så är det fiskens variant av wagyu lite grann, kan man säga. Mm. Och det lämnar knappt landet. Så att jag har aldrig sett det i Sverige förut. Så det var kul.
Jag tror att Tove fick en liten släng av Toro på Franzén senast faktiskt.
Precis vad jag tänkte säga.
Men det är väldigt sällsynt att få tag i det.
Ja, det är det. Mm. Det är det. Men det är ju den galiciska tonfisken som har börjat importeras från Galicien i Spanien då. Och nu ser man väl det ändå på Sushi Shows meny väl mer eller mindre tid. Det finns några restauranger som jobbar med det. Ja, Adam Albin har kört en hel del också. Mm.
Det kommer mer och mer. Mm. Äntligen kan
Sörkasse också.
Har Sho börjat med det nyligen eller?
Ja, jag skulle säga kanske 6-8 månader sedan.
Ja, men precis. Ja.
Men är inte Toro, är det den fetaste? Eller är det O-Toro?
O-Toro är den fetaste. Chu Toro är den mellanfeta. Vilket
O-Toro
är min favorit.
Är ju den röda.
Nej, det är Akami som är den.
Det är Akami, just det, så är det. Bra. Ja, man måste. Det är mycket att kunna.
Ja, det är det.
Det tror jag att du är så duktig på japansk mat.
Precis.
Det är roligt
har
för
oss. Har något att tillföra här.
Ja, men det är jättebra. Jag har satt också och tänkte så här, men jag har inte gjort någonting i år. Jag har ju bara varit i Paris och jobbat.
Just det,
ja, men Paris har jag varit i också.
Ja, det har du varit.
Jag, jag hade den här riktiga höjdpunkten faktiskt, måste jag säga. Nu händer någonting under soffan där.
Vince har lagt sig under soffan och bråkar.
Ja.
Nej, men sen så kom jag på att det är inte alls sant, för jag var ju i Barcelona i början av året, sen var jag i New York, sen åkte jag till Israel, sen var jag i Paris, sen var jag i Madrid, så att jag har ju faktiskt funnit med mycket mer än vad jag trodde.
Mm. Ja, Israel också. Var jag också i faktiskt en vecka, jag har glömt av också.
Men jag fick lov att sätta mig med telefonen, för jag bara, jag har inte gjort någonting, vad har jag ätit i år? Ingenting, jag har ju haft världens tråkigaste år, och då har jag bara, fast det är inte sant. Och det är det inte, och Israel var en enorm höjdpunkt för mig. Vince håller inte med. Jag tyckte maten var så fantastisk.
Mm.
Jag åt så mycket gott.
Mm.
Alltså det var helt sanslöst.
Var det både på fine dining sidan och även på den enklare eller?
Precis. Vi var väldigt lite fine dining faktiskt.
Ja.
Vi var på Hassalon.
Mm.
Och sen var vi på något annat ställe som var liksom, låg i ett hotell som jag inte ens kommer ihåg namnet på, som faktiskt var ganska bra, men jag kommer fortfarande inte ihåg namnet på det.
Var det Marches eller något sånt där? Ja, det är ju liksom Israels toppchef.
Ja, precis. Men bara det här liksom att äta fantastisk hummus och falafel och grejer.
Hörru du det?
Det var ju underbart. Och sen Barcelona var ju fantastiskt såklart, och New York var ju fantastiskt såklart, och sen har jag ju ätit väldigt bra i Paris.
Mm.
Men Madrid var ju precis i början av min graviditet, så åt jag faktiskt bara glass.
Mm.
Det är jättekul. För alla runt omkring mig också.
Ja, visst.
Ja, men så att jag har ändå haft ett ganska bra år faktiskt. Mm. Inte härligt. Riktigt lika mycket resor som förra året, men ändå bra. Mm.
Jag har
du så mycket. Vi skulle behöva en hel podd bara för dig, Tove.
Ja, jag satte mig och gick igenom och kände att oj, det har varit ute mycket och ätit i år.
Mm.
Varje år säger jag så här, nästa år då ska jag inte alls resa så mycket. Och det var inte tanken egentligen i år. Men däremot så har jag varit ganska mycket liksom, i så här, Norden också och ätit.
Mm.
Och sen när jag gick igenom så här, mina så här, favoritmåltider, då insåg jag att och ganska mycket i Norden i år. Alltså Danmark, Sverige, Norge. Vilket vi kan prata lite mer om sen, för det förvånar mig lite grann.
Mm.
Sen har jag ju varit och rest en del, men anledningen också är att i höstas då så fick jag lite ett extra jobb kan man säga, vilket gör att jag har kunnat vara ute lite mer och äta än vad jag brukar göra.
Mm. Härligt.
Man måste ju ha råd också, eller hur?
Ja, det måste man ju.
Och så att nej, det har varit ett extremt händelserikt år, och det har varit väldigt mycket fine dining faktiskt.
Mm.
Mm.
Också lite överraskande, inte riktigt menat så, det bara blev liksom.
Nej, för mig har det varit faktiskt året som jag ätit minst fine dining och mest bara.
Men det är ju, du har jobbat väldigt mycket också.
Mm.
Så att det är inte riktigt samma sak om man jobbar hela tiden dygnet runt
liksom. Fast mer i Paris än vad jag hade tänkt mig.
Mm.
Mm.
Så det är bra.
Mm. Ska vi börja med våran lilla lista då kanske?
Kan inte du börja då, Tove?
Mm.
Kan sätta...
Jag börjar lite. Jag tänkte så här att vi kör inte hela min lista en gång, utan vi kan väl tura om det blir så tradigt annars. eller hur vi hittar
hur
på.
Hur lång är din lista?
Ja, men den är ganska lång här faktiskt. Men jag tänkte först bara börja med att säga att just det här med att jag har varit väldigt mycket runt i Norden, att de har på något sätt toppat mina måltidsupplevelser, har varit lite överraskande. Alltså, jag har varit i Spanien. Spanien är alltid bra. Alltid trevligt Spanien tycker jag.
Mm.
Det är någonting med Spanien som gör att deras kompositioner och rätter, och det passar mig väldigt bra. Jag är ju som sagt lite överkänslig som person när det gäller vissa smaker som hetta, beska, sälta. Och älskar ju då det söta till exempel. Det här är ju lite jobbigt när jag går ut och äter ibland, för jag måste egentligen tänka på det. Och det är det som är bra om vi går ut och äter, du och jag, Daniela.
Mm.
Att jag ibland kan...
För jag är helt motsatt.
För du är helt motsatt. Mm. Så då kan jag säga så här, det här var... Oj, vad det här var sälta eller så. Och då säger du så här, det var inte så farligt. Och då tänker jag, men det var nog. Det var nog.
Och så säger du, oj vad det här var sött. Och så säger jag, oj vad det här var sött. Och så säger du, nej det var inte så sött. Så säger jag, okay.
Precis, precis. Så att jag tror det är något i Spanien och Italien, eller i de här länderna, som gör att det passar mig väldigt väl. Men då i år så har jag då hittat några ställen här i de nordiska länderna som har passat min palett utmärkt. Eller hur?
Trumvirvel.
Ja, trumvirvel. Men frågan är, jag ska spara de bästa till sist, tror jag.
Okej.
Ja. Och tänkte börja med några serveringar, bara lite snabbt här som jag... jag kom just hem från Geranium. Det var för några dagar sedan. Och jag har ju ätit där förut. Jag har ätit den här som deras kummel, kaviar, persilja och kärnmjölk, som är deras signaturrätt. Och jag har liksom inte riktigt känt att den har varit så här. Den är jättegod, den är jättebra, men den har inte liksom varit så här topp. Men nu när jag var där så tyckte jag att det var det. Så den har jag satt upp på min lista. Över så här överraskande nyhetsupplevelser som jag ändå liksom har ätit förut men inte riktigt har. Så.
Och det kan ju hänga upp med det som du sa tidigare, att det finns ju så många faktorer på en restaurang som gör att man, att en rätt kan liksom vara på olika sätt.
Men då vill jag ändå gå in och säga det, att när det kommer till Granium så tror jag att, eller när det kommer till den upplevelsen i helhet, så kan det ha mycket att göra med förväntningar. Om du, har haft år och du har haft liksom en rad av upplevelser som har ändå liksom varit lite sådär, det var inte riktigt som jag hade hoppats på, eller det blev inte så bra som jag trodde, eller liksom såhär, jag fattar inte riktigt vad alla håller på med.
Nej, förväntningar spelar en stor roll.
Ja, och så kommer du tillbaka och så har det hänt någonting liksom, och så blir det en mer positiv känsla, och sen så händer det på ett par ställen i Norden, och det är klart att då tar man till sig det som, okej, nu händer någonting i Norden som var jäkligt spännande i år. Det är väl reflektion på det, och sen det sista då är att jag tog mig faktiskt friheten och lyssnade på er podd med Stefan Ekengren och Tom. Och framförallt var det så här, när jag fick frågan om det här, så tänkte jag så här, det roligaste med det var för att så här, jag är fortfarande en sån person som bara, men var hittar man en podd någonstans? Jag har aldrig lyssnat på en podd, för jag vet inte riktigt var man hittar dem. Och så jag tänkte så här, nu ska jag hitta en podd. Så jag skrev på Google. Jag skrev så här, jag gick in och hittade er hemsida, och så klickade jag på länkarna, och de var felaktiga, de länkarna, det tog mig ingenstans. Och då fick jag gå in, och sen så var det, stod det i texten att man skulle hitta det på iTunes. Och då liksom mekade jag mig in på iTunes. I min värld så var det här liksom någon form av, det var ett riktigt arbete hemma.
Det
liksom.
Ett äventyr för
det. Ja, det var ett äventyr var det. Och sen så var det jättekul då, för att de är ju också väldigt, de är ju väldigt roliga att lyssna på. Både Stefan och Tom. Det måste man ge dem. Och då pratar de om Granium en hel del, såklart. Och då pratar de om just mänskliga faktorn och hur man minimaliserar liksom mänskliga fel på en sån restaurang. Och det tror jag de har gjort. Och i mångt och mycket så är det kanske där gastronomin får liksom ta sig en liten törn ibland. Så att när du säger att det kan ha att göra med det, så det kan vara så att de har gjort en uppgradering förvisso, men det känns inte som att att de generellt sett gör det på sådana rätter, utan att det bara är satt. Så att jag blev väldigt glatt positivt överraskad när jag hör du säger det. Och har du dessutom haft den rätten flera gånger, då har du ju vettiga referensramar. Så kul.
Ja, jag tyckte också det var väldigt kul.
Kul att det finns lite mänsklig faktor på Granium framförallt.
Jag tyckte överlag att den hade...
Det finns ju överallt. Det är bara det att jag tror att folk inte... Att jag tror att ibland så bedömer man kanske inte saker med hjärtat liksom. Utan man tänker lite för statiskt kring saker. Att det här är så här, man betalar så här mycket och då ska det vara på det här sättet.
Okej, jag fortsätter.
Fortsätt.
Sen har vi då en... chambre separé, Kobe Destremo, hur man uttalar
Kobe Destremo.
Stängde ju In the Wolf och öppnade i Gent, en ny restaurang. Var där i somras, hade lite tur, vi liksom åkte förbi där, och man ska ju betala förväg och boka, det är ganska sådär omständigt som många har idag. Men lyckades ändå få en plats då. Och där har de en servering som jag tyckte var himla kul, som är tre stycken som serveringar av havskräfta då. De har bland annat då klorna som ligger på is, de är ju helt liksom i princip rå. Så har de skärten, men sen har de ju då det här på skalet som de använder sin ankpress till, pressar ut saft ur skalet. Och jag tycker att det var en jättekul, alltså det är havskräfta, jag älskar havskräfta. Det är liksom, man kan göra vad som helst nästan med havskräfta, bara det är bara tillagat så kommer jag älska det.
Ja, det är likadant.
Ja.
Men det låter inte som råa klor är bra tillagat i och för sig.
Nej,
men
det,
så
det
låter ju väldigt spännande.
Men det var ju gott i alla fall.
Ja, okay,
ja, men det var en rolig, det var en rolig servering och det var gott och det smakade mycket havskräfta.
Ja. Det är bra att det smakar mycket havskräfta.
Ja, det är bra.
Den poängen köper
jag. Och så det sista då, då får man verkligen det här. Det här är liksom hjärnan och allt det här låter lite så här, men man pressar ihop allting så blir det som en liksom, det är saft.
Det var för alla smaker.
Jag tyckte det var kul. Det var liksom en rolig upplevelse. Sen går jag vidare till brödserveringarna som jag tycker har varit fantastiska. Och där har vi återigen de nordiska länderna som är, och speciellt Sverige, måste jag säga. Du kan åka var som helst i världen. Alltså, jag älskar ju Frankrike med deras bröd till frukost och så, men på restaurang. Alltså, Sverige är ju grymma på att göra bröd, tycker jag.
Ja, men Norden överhuvudtaget.
Ja, alltså.
I Paris så slänger de bara fram någon sorts... Det spelar inte så stor roll vad det är för bröd där. Liksom.
Mm. Och där har vi ju då mina två favoriter i år. Oaxen, alltid bra på brödserveringen. Och de har ju den här kavringen då, som jag tycker är jättegod. Också Volmers. Jättebra brödservering. Med tre olika... Ja, jag inte, kommer inte exakt, men tre olika sorters bröd med smör och så.
Fantastiskt.
Och det kommer in, det är varmt och gott. Och jag så har ju börjat med en liten ovana, eller dålig vana. Att så fort jag får ett jättegott bröd så frågar jag alltid om jag kan få ta med en liten bit hem.
Mm.
Så kan jag äta det hemma sen.
Det är bra. Skulle jag ha gjort på Fransén.
Ja, precis. Kan man få den där lilla tryffeltoasten med sig hemma?
Ja, precis. Parmesankopp i en tillgångskontainer.
Okej. Okay. Då ska vi se här. Nu tappade jag bort mig här bara för att se kolla vart jag var någonstans. Och sen så, ja... Ska du fortsätta kanske? Det känns som jag bara...
Ja,
det känns som jag. Då kommer jag av med, brödet.
Du ska med Marcus då?
Ja, Marcus kanske kan ta några.
Ja, var är vi någonstans?
Vart du vill.
Vad du vill, ta några stycken bara.
Ja, jag vill nästan liksom ändå belysa min resa till LA, för att dels så skäms jag lite över att jag inte har varit där tidigare. Men rent historiskt sett så har ju LA liksom varit någon form av liksom i skuggan utav San Francisco i allra högsta grad. Och det har de själva känt. Det har liksom inte funnits en it-faktor i deras eget cuisine. Och Michelin-guiden etableras, kör 3 år, sen stänger och drar därifrån. Liksom.
Mm.
Och det är ju inte så att LA-människorna ens liksom... Ja, men de bara, ja, men de fattar inte... Guiden fattar inte sig på vad som händer här. Och så är det säkert. Men... Det är i alla fall en stad där jag får jättemycket känsla för när jag är där nu. Jag får verkligen, och det är ofta blir så när man reser som kock, att man går på en restaurang spontant och sen så, ja men gå och testa det där. Och sen så var det definitivt i Paris. Man hamnar ju i någon form av lite kocknav där de bara skickar runt en till olika restauranger så det finns likvärdiga filosofier och så vidare. Men det kände jag fanns tydligt i LA, och LA känns som en otroligt stor stad. Det är svårt att greppa liksom de olika områdena och sådär. Men när det kom till liksom den här restaurangindustrin och hur de tog hand om varandra och rekommenderade sig, så känns det som att det fanns en tydlig liksom kärna utav drivna kockar som inte alla ens är ifrån LA, utan de har flyttat dit. Ta ett exempel, Dave Barron. För detta, han kört 11 år i Chicago och jobbat som köksmästare och kökschef och executive chef för hela koncernen Alinea. Så var med och öppnade Next och liksom super CV-kille liksom. Han flyttade ut till LA och kommer inte därifrån ursprungligen, utan uppifrån norra New York, men har liksom växt upp i Chicago då under Grant Achas varumärke. Men flyttar ut dit och drar igång någonting som är liksom någon form av 18 sittplatsers restaurang, satt meny, och det är liksom i ett pop-up-format nästan, känns det som, när man kommer dit. Det ligger inne i ett shopping mall. Det här restaurang heter Dialog, och han har liksom marknadsfört det här via sina sociala medier i ett år innan han har öppnat. Han har dels jobbat väldigt mycket i testkök, men han har också rest runt lite grann och gjort pop-up-middagar på ställen som Momofukuku och så vidare. Och jag hade liksom, jag hade verkligen inga förväntningar när jag gick dit. Jag gjorde en reservation online. De frågade om jag ville ha dryckespaket eller icke dryckespaket. Jag sa att jag tog inte det, för att jag dricker generellt sett inte dryckespaket. Utan jag kände att jag måste känna mig för där. Jag visste inte ens om jag skulle köra bil dit heller. Jag visste inte om det var läge att dricka. Men jag slutade i alla fall med att jag hamnade i baren där. Jag kommer in och den så här blåser på med liksom skön västkust hiphop. Det är litet, opretentiöst, ut som en pop-up-lokal. Och de börjar liksom en jäkligt trevlig sommelier kommer fram, eller restaurangchef, jag är lite osäker på vad han var, kommer fram och liksom snackar upp dryckespaketet och frågar vad jag vill dricka och så vidare. Och jag får ändå känsla av att de vill att jag ska ta deras pairings. Så svårövertalade är jag inte, så då tar jag det. Menyn börjar och den är helt avväpnande liksom från början till slut. De fick mig uppleva saker som jag aldrig upplevt innan i mat, definitivt i mat- och dryckeskombinationer. Alltså bara små saker som att andra serveringen i hela menyn, då var det liksom ett reben, ett short rib som var braserat med några röda bär, jag tror blackberries och blueberries, och någon dryckesvinäger som de hade gjort, som låg liksom i en skål, och till det så hade jag ju champagne i glaset från första. Då kommer de bara spiller i en drinking vinegar som de har gjort på svarta vinbär i glaset, i det använda glaset, och så toppar de upp med mer skumpa. Och det var inte liksom för att göra liksom en fånig key royal take, utan det var verkligen för att bygga upp struktur i champagnen. Och det var så sjukt snyggt. Inte bara att jag satt och käkade mörkt kött som andra rätt, varmt mörkt bräserat kött som låter som en varmrätt liksom på liksom en gästgivargård liksom i februari. Det åt jag med lättja med champagne som en andra servering i ett 32-gradigt LA, och mådde så jävla bra. Så det var för mig, det var började där. Och sen mitt i menyn så avbryter de med choklad och några wafers och kom en dessertservering. Och han bara, det är så att du ska vakna till. Få lite blodsocker, nu måste det hända någonting. Så de bara liksom, de satte det gång på gång. Och sen så är det så här, med mat- och dryckeskombinationer. Jag har lite svårt för det här sökta egentligen i grund och botten. För att i en normal meny, i alla fall så länge jag har gått ut och ätit, så sätter man ungefär en gång på en riktigt vass restaurang ett hallelujah moment liksom, i mat- och dryckkombination. Alla andra pairings, det handlar egentligen bara om att du ska få ett jäkligt gott glas vin i glaset och god mat, så är du liksom hemma. Men här var det liksom, de bara fullkomligt motbevisade med gång på gång på gång, så talade och livade maten med liksom ganska extrema drycker, och jag är inte lätt övertygad med det där. Så där var jag verkligen ödmjukt knäckt när jag gick därifrån. Främst för att
kul att höra.
Ja, jättekul. Ja, men det var också för att det var du vet, vi har haft mycket diskussioner liksom kring liksom dryckespaket och hur vi ställer oss till det, och det, så här, vi jobbar ju med det här liksom. Och jag känner verkligen att så här, ja, det är ju svinsvårt, och man tappar fokus till slut när man sitter och äter en lång meny, och till slut så vill man bara ha någonting i glas, och man vill ha god mat, och liksom det blir för mycket. Men de lyckades på ett snyggt sätt imponera mig i typ 2,5 timmars tid. Och det var häftigt. Oförglömligt faktiskt.
Det är stort. Och nice såklart. Väldigt
så
nice. Att,
det var en liten LA-grej där.
Ja, men jag kan hålla med dig där att LA har ju hamnat i skuggan. Mm. Och jag känner inte riktigt att det finns någon sån här självklara restauranger som jag måste besöka i Los Angeles.
Mm.
Jag vet inte varför. Dels tror jag det är för att det är ganska långt att åka dit. Det är väldigt dyrt att gå ut och äta. Och så vidare. Och sen att jag faktiskt inte kan så mycket om Los Angeles som matstad.
Nej, men det är lite som Marcus säger, tror jag. För jag tänkte också på det när jag var i LA senast, att det finns väldigt mycket bra mat i LA. Men jag tror att för att det är lite så här, LA är ju lite mer glammigt än vad San Francisco är, och det liksom har ju en annan vibe än vad San Francisco har, och man kanske inte ser LA fram som en matstad på det sättet, för de har inte de här liksom säsong, och de har inte de här liksom stora namnen.
Nej.
De har inte Manresa, de har liksom inte de här självklara destinationerna. Men plus att San Francisco är i närheten till French Laundry och Napa också. Så det är klart att det blir ett helt liksom gastronomiskt go-to-område.
Men däremot så finns det ju mycket kulturellt sett är det väldigt brett i Los Angeles.
Mm.
När jag var där, då åkte vi till Koreatown, för vi ville käka koreanskt liksom och sådär. Så att,
och det finns ju gott om.
Mm, det finns ju väldigt mycket.
Den etniska maten. Mm. Det är jättestort.
Jag tror att jag har med information, hur man håller sig informerad. Jag menar, där gör ju Michelin-guiden ändå liksom någon form av konsekvent bedömning runt om i världen. Så kan man säga vad man vill om det där. Men jag tycker det, man behöver det i en sån stor stad för att kunna navigera sig. Man kan inte riktigt bara gå på typ Jonathan Goals lista. Även fast han är liksom välmeriterad och respekterad lokalt, så blir det fortfarande bara en mans röst någonstans.
Ja, men plus att man vill väl hitta de här... Man vill hitta sina egna saker också lite grann, på något precis. Sätt. Man har ju en längtan efter att alltid uppsöka någonting som kanske inte är så stort.
Mm.
Alltså för mig är det ofta så att det är jättekul att gå på de här, man vet det bra. Men det finns ju också, alltså kärleken till maten handlar ju också om att hitta dina egna små ställen som du blir berörd av. Och jag menar, det måste ju finnas den mjuka faktoren i att äta också liksom, att det här rör mig och det kanske inte rör någon annan. Vilket jag tror är jätteviktigt.
Men nu kan vi ju få, för du kommer ju åka relativt ofta du till Los Angeles, så du kan ju hålla oss uppdaterade här nu med nya grejer där.
Ja, absolut. Ja, men jag känner verkligen att det var en resa som var liksom, om jag bortser från det viktigaste såklart, att besöka min dotter, så var det väldigt, väldigt givande på matsidan. Och roligt också. Nu känns det verkligen som att det händer igen. Michelin-guiden kommer att dra igång nästa år igen. 2019 drar de igång. Så att, menar, och nu har du satsningar som Vespertin och liksom, ja, men det är ju stora satsningar, och människor reser dit och det, liksom, det finns en marknad och sådär. Så att jag tror att det definitivt kommer att hända jättemycket där. Pengar och människor finns ju, det är inga problem.
Så att
det är bara frågan om liksom att
och direktflyg från Sverige går det också.
Direktflyg från Sverige, ja, exakt. Så att nej, och det är underbart klimat och sådär, så att det kommer hända mycket.
Ja, det är det. Ska du gå vidare?
Ja, men jag, eftersom jag har ju typ någon sån existentiell kris idag, men
just idag släpper du, va?
Ja, det vet inte varför. Men så det kommer gå på lite mer känslomässiga saker för mig idag. Så att jag var i New York med två av mina bästa tjejkompisar, Molly från Nashville, som är min stora matpartner. Också som har visat mig liksom Nashvilles matsida, som var några av mina höjdpunkter förra året.
Mm.
Och sen min kompis Jess som nu bor i Detroit. Och vi bestämde oss för att åka till New York och mötas där. Så en kom från Detroit, en kom från Nashville och jag kom från Sverige. Eller jag hade precis varit i Barcelona faktiskt. Jag hoppade direkt till New York. Så bara det var väldigt fint för mig. Men så vi gick åt på ett ställe som heter Okonomi och ligger i Brooklyn.
Mm-hmm.
Och det var faktiskt en av mina höjdpunkter på hela den resan. Och då åt jag ändå på, alltså jag åt hos min kompis Fredrik på Aska. Jag åt bra, men... Vi gick till det här pyttelilla stället, vi var uppe svintidigt, vi var jättebakis, vi hade varit på Four Horsemen i Brooklyn innan, natten innan. Och de serverade traditionell japansk frukost. Men bara fram till liksom en viss tidpunkt, och sen stänger de, och sen har de en liten nudel pop-up på övervåningen om man vill käka nudlar på kvällen.
Mm.
Men och bara gå in i den här pyttelilla lokalen där man bara kan sitta 10 personer. Och de här underbara människorna som är väldigt unga men som verkligen har fattat det här med service. Och sen de här två japanska kockarna som står och lagar den här fantastiska maten. Det var så fint. Allting var bara så fint. Det var liksom hela upplevelsen från att man steg in i dörren tills man satte sig ner tills man fick den här perfekt tillagade japanska frukosten. Med liksom perfekta, liksom den ägget och man skulle röra ner det perfekta riset. Och jag menar, prata om ris, du som är så här superrisnörd, Tove.
Mm.
Alltså det var det bästa riset jag någonsin haft.
Mm.
Och allting var lågmält, det var fint, man drack te och liksom, och jag är ju... Men det är klart, jag uppskattar ju sån mat, men jag har aldrig liksom... Ofta när man går ut och äter frukost så vill man ju ha så här... Jag menar, jag har också bott i New York och man äter liksom ägg och bacon och det är göttigt liksom.
Mm.
Men det var en av mina största upplevelser. Vi satt ganska länge åt och man kunde få tre rätter. Och man fick liksom ett perfekt litet fiskhuvud som man fick plocka köttet av, som var liksom barbecue-style. Och en perfekt short rib. Och, alltså allting kom i små skålar och de perfekta inlagda grönsakerna. Och man bara gick därifrån och liksom mådde så himla bra. Jag tror att det var det som var kanske det största med hela upplevelsen. Att såhär, själen mådde bra, magen mådde bra, jag var inte bakis längre. Och jag var liksom fylld av hela den här, så enkelt, men så gott.
Mm.
Och inte dyrt. Och man bara kände så här att det här var liksom, det var nog den perfekta måltiden idag. Och det var det verkligen.
Mm.
Så det var jättefint. Och jag mässade precis med Molly igår och så sa jag så här, jag måste liksom tänka på, vi ska prata om så här, våra bästa upplevelser. Hon bara, oh, konomi! Och det var liksom för henne också, så det var ganska kul.
Mm.
Så stort.
Mm.
Så det var väldigt fint.
Kul att ha det som ett frukostmåltid. Liksom.
Ja, men det var jättekul. Jättekul.
Så kan jag känna på Färviken faktiskt. Att frukosten var
den
liksom,
är helt underbar där. Den är ju helt galet bra.
Ja, och som upplevelse, jag är ju en morgonmänniska. Men man har ju liksom inte, man äter ju inte liksom, man äter ju inte frukost på det sättet. Jag kan verkligen njuta av någonting till frukost. Mm. Så jag kan tänka mig att jag skulle vilja ta den här upplevelsen också.
Jag tror att du verkligen har uppskattat det då.
Du vet, hotellfrukosten, det är ju vedervärdigt liksom, att gå runt och dela på en buffé med, nej, med massa hemskt människor som man inte pallar med liksom. Men och därför så kände jag väl att det var, därför så var det ju bara liksom mer upplevelse på Färviken, för att ja, men du fick ju det som de ville servera. Ja, det var exakt samma lika som på kvällen, bara att jag är en morgonmänniska, så jag tyckte att det var ashärligt att vakna upp och få den grejen på morgonen när mitt huvud var utvilat och sådär. Så att, ja, kul.
Mm. Nej, det var jättefint.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sen har jag haft många andra bra upplevelser också. Jag menar, Tel Aviv var ju magiskt, faktiskt matmässigt och människomässigt också. Så det var en kombination av alla extremt, den servicen slår ju servicen jag någonsin haft någon annanstans, tror jag. Jag har aldrig varit med om så trevlig service. Det är helt sanslöst.
Mm-hmm.
Jag har aldrig druckit så mycket shots hela mitt liv. Men det var
kanske därför servicen var
så trevligt.
Ja.
Det var då innan jag blev gravid. Jag kanske ska säga det så att det är tydligt. Så det var hela resan var faktiskt, jag skulle kunna summera det som en höjdpunkt. Men sen upptäckter i Paris har jag också varit många. Och jag tror att min första så här fantastiska måltid var nog, eller inte fantastiska, men som jag verkligen uppskattade, var abrisoba. Men då åt jag själv. Och det tycker jag väldigt mycket om att göra, för att jag tycker liksom, det är ganska skönt att inte behöva dela med sig av sina upplevelser hela tiden.
Mm.
Man bara kan fundera och äta och liksom inspektera. Och jag tycker om att titta på hur folk lagar mat. Och det kan jag berätta om min andra upplevelse, som varför jag tyckte att det var så mysigt. Men jag tycker att det är trevligt att sitta i en bar och titta in i ett kök. Jag tycker att jag får liksom en bättre idé av filosofi och hur folk samarbetar. Och eftersom jag är i branschen så är det viktigt för mig att se hur kockar interagerar med varandra. För det säger väldigt mycket om en restaurang. Alltså se att folk pratar med varandra och har kul. Och liksom, det finns en nästan som en symbios i hur folk rör sig. Det är oftast ett väldigt positivt tecken för mig. Då vet jag att då kommer maten också vara i balans. Så att jag uppskattar att sitta i en bar och titta in i ett kök och se liksom hur det funkar. Jag tycker inte om att känna mig avskärmad från det, utan jag tycker att det är som en del i köket.
Så ja, men jag håller med. Jag tycker det är superhärligt. Ja. Det är ju så som ni också har det på Fransén där.
Precis.
Att man ser liksom när
kockarna... Och det var ju faktiskt, jag åt ju på Fransén i onsdags. Och nu är det mitt tredje besök på Fransén. Så att det känns ju som att varenda besök har gett någonting nytt, vilket är kul. Att det känns som att, nej, det är mitt fjärde faktiskt.
Men första på nya.
Första på nya.
Mm.
Mitt första besök var ju med Mattias Dahlgren när det var Fransén Lindeberg.
Mm.
Och då åt vi hela menyn på 1 timme och 20 minuter.
Ja, han har gjort bättre ifrån sig senare tillfällen, tror jag.
Mm, det är möjligt. Men det var ju lite av en sån här... Jag var ju van och jag visste nog att det skulle bli så. Men jag tror att personalen var lite chockad över hur fort vi åt. Eller det är mest han. Man får ju bara liksom hänga med. För att gör man inte det, då får man ju typ en sur blick. Liksom.
Ja, men varför äter du så sakta?
Ja, men det var ändå fint att du försökte hänga med där.
Nej, man måste det.
Ja, okej. Okay.
Mm. Jag har liksom ingen val. Jag blir otålig annars.
För vi ser ju ofta kockar kommer in med liksom vanliga människor. Och det går ju aldrig... Det går ju alltid mycket snabbare för kocken.
Ja, nej, men jag har rest ganska mycket med honom och ätit ganska mycket. Så jag har liksom fått in tempot.
Du är tränad av och på.
Precis.
Okej, det skulle inte passa mig alls med andra ord.
Nej. Men så jag kan faktiskt... Det besöket kommer jag ihåg väldigt lite ifrån också, tror jag. På grund av den anledningen. Och sen åt jag en lunch när det var för en scen. Och sen åt jag precis innan ni stängde. Då första måltiden ni åt när du hade tagit över köket. Mm. Vilket var faktiskt då en av mina toppbesök. Och så åt jag nu och då var jag lite så här, hur kommer jag känna mig och sitta liksom så länge? Dels så har jag en stor mage och jag blir ofta trött sent på kvällen.
Mm.
Och jag kan inte dricka, vilket är inte så här...
Allt måste vara vällagat,
du kan inte äta exakt. Jag måste liksom tjata om det, jag kan inte äta köttet och bla bla bla. Men jag var inte så petig faktiskt, jag åt lite grann.
Mm.
Men... Och det tyckte jag var jättefint nu, att man satt precis i köket. Och jag fick en väldigt stark connection mellan mat och kockar.
Mm.
Det var inte så att jag fick en stark connection mellan maten och Björn Fransén specifikt. Utan jag fick en stark connection till min mat och till liksom alla kockarna. Vilket jag uppskattade väldigt mycket. Och det gjorde liksom att det blev en röd tråd i allting på något sätt. Att jag kunde liksom nästan liksom personlighetsförmedla dem in i min mat på något sätt. Det är ett väldigt fint kök.
Mm. Ja, verkligen.
Nu håller Tove inte med mig, men jag tyckte att det var väldigt fint.
Vadå? Jag har inte sagt någonting.
Men jag vet ju, jag känner ju dig. Behöver inte säga någonting.
Dario serverar dig, det blir också lite speciell känsla.
Ja, men det måste jag faktiskt bara gå in och lägga in veto. För Dario var i lunchen, så han serverar mig bara kanapéer.
Mm.
Så att han var ju faktiskt inte alls nere i köket överhuvudtaget.
Men om vi bara ska prata om positiva saker där då. Så kan jag säga så här att lunchen på Fransén, den är ju bara helt galet makalös.
Ja,
alltså helt magiskt. Underbar. Så.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att gå dit och inte äta liksom själva måltiden, utan bara sitta i loungen, äta lite aptitretare.
Man behöver bara ställa den där godisvagnen för
att betona. Sitta där och gå och säga lite godisvagn och något dessert.
Nej, jag föredrar köket.
That's
grymt.
Jag
kan börja
men det är ju framförallt det att man har att det finns båda delarna. Så som är liksom det unika i upplevelsen, så är det ju verkligen. Alltså, vi hade ju det här samtalet med faktiskt efter en inspektion med en inspektör från Guide Michelin. Och han sa det att varje kväll när jag är ute och äter så ser jag minst två sällskap i varje matsal som inte borde vara där de är.
Mm.
Och det är ett problem. För att ta som till er till exempel då på restaurang Francien. Ja, varför går man till er? Man går till er då för liksom fantastisk mat och underbar dryck. Och sen att vi liksom levererar det med en bra service. Men det är ju liksom så här, servicen är ganska så här otraditionell i allra högsta grad i gamla Francien. Eller hur? Vi fick ju jobba runt ytorna. Så att det var ju bra, det var ju härligt. Vi har personligheter i matsalen och så det var bra. Men du går inte dit för att det är bra service. På samma sätt som du kanske går dit till Operakällan för att de rullar fram vagnen. Och du vet, det finns en show liksom. Men sen liksom går du dit och till exempel då för att fira din mammas 65-årskalas och ni är sex personer, fem personer då. Du tar ett steg in, du beställer din skumpa och två minuter senare så kommer en kanapé och sen så har du ätit upp den kanapén. Då rullar man in i första rätten, sen byter man vin och så här. Man har ju knappt hunnit ta sig via liksom, ja men gud vad kul det var senast vi sågs. Alltså så är du inslussad i måltiden för att det var det enda vi kunde spela med. Det var ju så här, släng in dem i energin, in i brasan, nu kör vi. För att vi hade ingenting miljömässigt mer att erbjuda. Ja, satt du upp i baren, då fick du ändå se människor liksom yra runt och jobba och laga mat. Men satt du inte i matsalen, då såg du människor som såg det i ryggen. Så det fanns ju ingenting annat. Så betalade du och stod ett steg åt höger, så stod du någonstans på Lilla Nygatan.
Mm.
Så det fanns ingen mer upplevelse. Så att en stor del i Nya Francien är ju faktiskt liksom mer upplevelsen och loungen och liksom utbytet av de olika miljöerna. Och jag vet faktiskt det här av människor som jag känner som jobbar i industrin, att många tyckte att det var lite, så här, lite irriterande att restaurang Francien och vi som krog kommunicerar väldigt mycket ytorna, kommunicerade den nya miljön och sådär. För att folk har alltid sett Francien som en väldigt matig restaurang. Så här, vi är kockfokus, vi kör god mat, grymma råvaror och sådär. Men det var inte alls liksom, vi älskade maten där också. Det var fantastisk mat på gamla Francien också. Så att det var inte liksom den bärande faktorn. Då var det snarare liksom helhetsupplevelsen, att kunna ge ett djup i upplevelsen. Och sen då liksom för personalen, att ge personalen rätt förutsättningar för att kunna leverera den produkten vi vill. För vi vill ju göra så mycket som möjligt framför gästen hela tiden. Alla minut är, och nylagat är ju ändå liksom en... är ju ändå ett motto liksom, och ett mantra i vår matlagning. Och det kan man inte göra om du inte har ett fläktsystem eller ens får lagligt sätt att laga mat över eld som i Gamla stan. Där kunde vi aldrig liksom, vi kunde aldrig hålla vår personal ansvarig för att göra ett sånt bra jobb som vi ville att de skulle göra. Men alltså, nu har vi skapat förutsättningar för det. Så att ja, lite om det.
Mm.
Men nu ska vi inte näsla in oss på det. Nu ska vi prata årets erfarenheter, var det inte så?
Jo,
fast det där tillhör ju våra erfarenheter.
Ja, men det är sant. Det är sant.
Nej, det är en höjdpunkt för mig.
Det är oförglömligt tycker jag, när man har suttit där.
Det är också en höjdpunkt för att jag glömde bort att jag var gravid.
Jag tror att vi kommer ihåg det då.
Ja, men det var ju ganska skönt faktiskt. Att man liksom, det var inte så mycket fokus på mig själv, alltså att jag själv tänkte på det. Mm. Så att jag var liksom ganska bekväm. Jag var liksom piggare än mitt sällskap. Och du vet. Och så fick jag den havskräften som jag älskar. Och jag är väldigt glad att ni gör.
Mm.
Som jag tycker är helt magiskt. Och det är fortfarande en av mina absoluta favoriteter.
Mm.
Den är så god. Och brödet tyckte jag väldigt mycket om.
Jag saknar lite pilgrimsmusslan dock.
Pilgrimsmusslan.
Den här i sitt lilla skal. I sitt lilla serveringar.
Ja, ja.
Jag tycker den nya pilgrimsmusslan var fantastisk.
Ja, men du fick inte samma meny som jag fick.
Ja, men du hade den pilgrimsmusslan.
Ja, den hade jag. Men jag hade nog inte havskräftan, tror jag, va?
Nej, vi ville ju egentligen öppna restaurangen med havskräftan. Men det har ju varit så här rekordvarma vattenvärden. Mm. Så att Ingmar, som är då känd på västkusten och Fjällbacka för sina vackra havskräftor, han har ju till och med tagit upp sina tinor för året och lagt in dem på service för att han är så trött på att det inte kommer upp någonting av värde. Så illa har det varit. Så tanken var det, men krabbrätten med lite hetta där, ja, för din skull. Den sköt vi in som ett
men jag kan ju tala om att min man älskade den. Ja, jag var lite på gränsen, men han tyckte det var en höjdpunkt för honom.
Mm. Ja, fint.
Ja.
Mm. Ja, men det var några av mina höjdpunkter.
Mm.
Jag fortsätter här, som jag har gjort en så fin lista här då, som är jättelång, men jag ska försöka komprimera den nu för nu blir det så mycket. Bästa ostserveringen har jag utsett. Och det var på Schloss Schauenstein.
Caminada.
Caminada. Mm. Jag och min man var där. Min svärmor har en litet ställe där i närheten. Så det är första gången jag varit där. Och så sa vi, oj titta det här ligger jättenära. Och då så bestämde vi bara för att vi skulle gå dit. Och det var nyårsdagen. Så det var faktiskt första dagen på året.
Mm-hmm.
Och det var lunch. Och det var en så perfekt måltid. Hela måltid. Alltså det var, allting var så perfekt. Alltså perfekt. Gjort, tillaga, tekniker, ja, allt vad man vill. Och den här ostserveringen då var ju förstås inte en vanlig ostservering, utan det kom ju då in på en vagn med massor av ostar man kan välja mellan. Och jag har ju aldrig någon koll, utan jag ber dem alltid plocka några, för det är så mycket ost. Men då var det också så här lite ljummen potatis till. Det var lite charkuterier. Och så var det lite friterat potatis som då lokalt, en lokal rätt till då.
Mm.
Och jag tror att det var det som liksom förförde mig lite där. Speciellt den här lilla friterade potatisen, och att det var liksom mer en osträtt för mig.
Mm.
Så att ja, hela den måltiden var fantastiskt, och jag bara längtade till att få åka tillbaka någon gång. Vilket jag säkert kommer göra. Men ja, det var härlig början på det här året faktiskt.
Det lät ju fantastiskt gott faktiskt.
Nej, det var väldigt, väldigt bra. Och du känner väl honom lite, eller? Nej, du har träffat honom, va?
Nej, men han har ju jobbat med, eller han har varit delaktig i en sån här charity-event.
Förra året.
Just det.
Det
var några av de rätterna som var på det eventet som han serverade då. För jag tror
just
inte
det, du satt som gäst då, ja, på gamla franska.
Precis, jag tror inte han byter rätter så mycket faktiskt. Jag tror han kör liksom sitt, det är så här. Men det är alltid, det smakar ju alltid liksom bättre på plats. Liksom, så är det ju liksom.
Såklart.
Ja. Och sen så ska jag, har jag bara, jag tar några av de riktiga höjdpunkterna här, och det är allt det här som jag har nämnt är liksom mina egna besök, men jag har gjort ett besök i jobbet som har varit väldigt speciellt, och det var inte så länge sedan som Macallan, den här whiskyföretaget, whiskymärket, de körde en grej tillsammans med El Celle Carocca. Och då trodde man ju såhär, åh nu kommer det bli massa whisky. Men så var det inte. Utan de har kört en kampanj som handlar om tid. Ja, på ett sätt faktiskt. Men som handlar om tid. Och då var det så här, några speciella middagar som de hade knåpat ihop där. Tillsammans med El Carocca. Som då hade tid som tema.
Mm-hmm.
Och det var vinparning. Det var fantastisk vinparning. Det var också whisky förstås. Men en utav rätten, och det var den första rätten, det blir alltid speciellt. Det var en så här vit tryffelsabajon som serverades i ett som timglas liksom, den skulle rinna ner sådär. Men jag tyckte, jag alltså älskar ägg, det var göttigt, det var vit tryffel liksom. Va? Var inte att tycka om liksom. Nej, det var faktiskt, ja, hela den middagen var också väldigt kul att få med på, men just den där första rätten var ju, och jag har inte ätit så mycket vit tryffel i år, så jag var, ja, det var fantastiskt.
Härligt.
Ja, och sen kom vi till Tokyo. Det var på sushi-restauranger. Och här kommer då min uni-kärlek liksom upp.
Ja, vi måste ju ha pratat om det tidigare. Tove är besatt av
uni. Jag är besatt av uni, ja.
Jag tror vi spenderade 2 timmar nu i Western Sebastian bara för att hitta den här perfekta restaurangen som bara serverade uni.
Är det den som de har som ställer ut det på bordet och klipper upp eller?
Ja, nu var ju vi tyvärr fel säsong.
Ja, det var ju fel sist. Säsong, men de har ju en där man kan säga tapas,
ja.
Som heter Chepeche och sånt där på spanska. De har ju så här uni som smörgås
typ
liksom.
Uni.
Ja.
Vi fick lite uni, fick vi.
Ja, det fick vi lite grann då. Men jag är ju alltid där i fel säsong. Så
ja.
Japan är ju också alltid säsong för uni, om den kommer från Hokkaido. Så.
Exakt.
Och då var vi på, nu kan inte jag uttala det, jag försöker. Gyro. Alltså Tsukiyabashi Gyro. Fast Roppongi. Där sonen är inte pappan då.
Mm.
För vi fick inte bo där.
Mm.
Och jag har ju hört mycket om att det är så stora bitar där och det ska gå så fort. Och så, men hos sonen då, det går inte lika fort. Man kan inte liksom äta. Och det är ju stora bitar där. Men då var det på slutet, då får man beställa en extra bit. Och då så sa jag så här, ja men jag vill ha den här med uni då. Och jag vet inte vad han gjorde, om han gjorde den extra stor eller någonting. Den var så stor, jag fick liksom inte in den i munnen. Alltså det här är liksom höjden av frosseri, det är liksom bara helt sjukt. Du stoppar in den i munnen, bara trycker in den i munnen.
Och sen, unin alltså.
Ja, unin. Ja, och där är ju sån gunkan liksom med så här sjögräs omkring och så är det så ris. Och jag trycker liksom in den i munnen och sen bara exploderar hela munnen. Bara känner sig smaken och bara... Oh. Är helt galet. Är helt fantastiskt.
En
uni-explosion med så här sjögräs, ris och lite vinäger och bara...
Ja, jag är ju också sån. Ja. Jag är fullkomligt förälskad i uni. Men till skillnad från många andra produkter så måste uni vara precis där. Det är inte rätt uni så blir det liksom...
Det kan bli katastrof.
Liksom.
Ja, det kan bli hemskt.
Jag har haft en sån upplevelse. Och det är det som är det häftiga i mångt och mycket med uni. Alltså, bacon gillar ju alla. Liksom. Mm. Det finns dåligt och bra bacon. Och sådär. Man kan ha olika varianter på upplevelser där. Men det mesta är ändå gött. Liksom. Men uni, där blir det, det kan det bli riktigt fel. Eller?
Ja, absolut. Nej, det här var, och jag menar, den här från Okej, den är så himla söt också. Och såhär, ja, den är helt, den passar mig perfekt. Ren och söt och frisk och...
Uni-explosion på Tobias lista.
Ja, den, jag skulle säga så att den är topp faktiskt.
Topp.
Men sen har jag två som jag bara måste säga. Och det här är liksom rent personligt, passar mig utmärkt med min palett och så. Och det är min, det är ju då två stycken restaurangbesök i Sverige, vilket känns roligt. Daniel Berlin, lunch i somras, och Oaxen i höstas. Och det är, ja, när jag var hos Daniel Berlin, det var, jag åt ju inte hela middagen då, utan det var lunch. Och det var mycket att det var så här extremt elegant och delikat och finstämt. Ja, det, ja, jag bara...
I lunchen, är det mindre meny? Eller?
Ja, det är en lite kortare meny, okay. Så man får inte hela då. Så jag kan liksom inte riktigt bedöma den på det sättet. Men just båda de här restaurangbesöken var väldigt så... passade mig så otroligt bra. Och jag tror att den här, jag var på Daniel Berlin förra året också, då i annan säsong vill säga, och det har ju också betydelse. Men just att det var så extremt finstämt allting, så här härligt, 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 och det var, passade mig så, så bra.
Härligt. Marcus, har du något mer höjdpunkt som du vill dela med dig av som var förvånande? Eller förvånande behöver inte heller vara.
Men jo, men någonting som ändå var förvånande, som jag ändå vill lyfta upp som en positiv grej, det är att jag gjorde ett återbesök på Citeria Francescana i Modena. Det känns ju inte rent på pappret som att det är en bättre restaurang idag än vad det var för 2 år sedan, men så upplevde jag verkligen. Och det blev en förhöjning. Sen är det ju, det är en ganska banal upplevelse. Alltså sitta, det är ju typ kanske, det är ju egentligen ganska vedervärdig lokal. Och det handlar ju lite om att kliva in i, liksom, i Massimos liksom, huvud när du är där, och de försöker göra det väl, de försöker involvera liksom, hans huvud och hans tankar och filosofi väldigt mycket genom måltiden,
vilket är väldigt svårt, jag tänker mig.
Ja, alltså det blir ju så bra som man vill att det ska bli, någonstans.
Jag är det på min lista i nästa år.
Ja.
Jag ska dit.
Jag var ju där för 2 år sedan.
Precis, och hade ju en väldigt intressant upplevelse som du har beskrivit.
Jag har berättat.
Ja, men jag var ju där för 2 år sedan också, och då fick jag väl, det var en ganska så här, ja, men sval upplevelse får jag ändå säga. Det var några rätter som var standouts, som hade kunnat serveras liksom, ja, men eleganta, finstämda typ Berlinrätter. Som jag än idag minns som helt otroliga. Men sen så fick jag lite så här magplask första gången jag var där, då beställde jag...
Stämde de då överens med dem? Många rätter är detsamma, eller hur?
Nej, det var väldigt mycket nytt. Och det var också en sån grej som blev liksom ändå en förhöjning. Med tanke på att de grejerna som jag åt innan då var inte så bra. Så att jag egentligen var liksom... Ja, men jag kan sitta och drömma om oysters and pearls. Så att när jag åker till liksom... Percy och French Laundry och äter, vilket jag gillar att göra. Och nu har jag inte varit så många gånger på French Laundry förvisso, men på Percy har jag ätit många gånger. Och då får jag ändå alltid liksom säga till att jag vill ha den, för jag vet att när man går dit så är man vippad, och då får man inte Oysters Pearls, då får man det så han är kaviar, men det blir aldrig lika bra.
Nej, den är bäst.
Ja, ja, så är det. Så man får liksom alltid stressa det. Liksom. Så bra blir ju aldrig någonting liksom egentligen på Citeria Franskana, men däremot så kände jag ändå att det fanns en energi och det fanns ett utvecklande. Det finns en otrolig prisvärdighet i vinlistan. Det är ganska häftigt liksom, och det är alltid härligt på den typen av restauranger i Italien. Om du går inom Italien på vinlistan så finns det ofta ett bra djup och en bra prisvärdighet. Och ja, rätt igenom lite snubbel på lite aptitretare och sådär, så var det faktiskt riktigt, riktigt bra. Trestjärnigt.
Mm. Jag tyckte det var jättebra när jag var där. Alltså maten.
Ja. Men upplevde du att det kändes trestjärnigt? Liksom?
Ja, jag tyckte det då. Ja. Jag tog ju den vanliga, alltså klassiska menyn då.
Mm.
Med caesarsalladen och kålen och parmesanosten och så. Mm. Jag har bara varit där en gång, men jag tyckte...
Men det är inte den klassiska. Parmesanosten är det innovativa.
Jaha, är det? Ja. Okej. Okay. Ja, jag tog i alla fall, det var i alla fall de här klassiska, de här rätt när man tänker på, när man tänker
man
på.
Ser.
Ja, men precis.
Man alltid pratar om.
Precis. Men det är ju de innovativa som
jaha,
sagt.
Det kanske och, så det var.
Ja, och det var därför att jag har hört väldigt mycket om, innan jag var där första gången, så har jag hört så att jag förstår att man vill se det innovativa, för att det är därför de är där de är på 50 Best och så vidare. Det fattar man. Men samtidigt har jag hört att det är de klassiska som ska vara så fantastiska liksom, att det gör han sjukt bra. Och det är såklart, man går på en trestjärnig restaurang, då blir man lite triggad. Nu vill jag beställa en pastarätt. För att så här, man vill ju ändå veta hur är en trestjärnig pasta.
Jag vill jättegärna veta det.
Man vill ju veta det. Ja. Så då sa jag det till dem, så här, jag är jättekluven, för att jag är chef, jag är här för att ni liksom är nummer två i världen som det var första gången. Och jag vill såklart testa ett innovativa, men ni förstår vad jag menar när jag inte vill missa liksom det som jag hört så mycket bra om också. We got you. De bara skulle liksom tailor min upplevelse. Mm. Och då fick jag som femte rätten, att då fick jag ett litet shotglas med en soppa på pasta. Alltså spaghetti. Alltså du vet, de har gjort en soppa på spaghetti. Och så låg det något litet, så jag var så missnöjd. Det var ju liksom så långt ifrån vad jag ville ha när jag ville fråga om den här hybridmenyn då, som de ändå liksom sålde in på mig.
Du ville ha pasta.
Ja, ja. Så att, men sen, ja, nog om det. Jag
har den här handrullade pastan som man har lärt sig från den här gamla damen.
Liksom. Ja, exakt. Så är det ju. Och så vill man se hur det smakar när det görs i trestjärnigt kök.
Ja, det är klart. Jag vill också absolut. Det. Ja, men jag vill gärna äta pasta när jag åker dit i sommar.
Ja. Ja, nej, men så det var en positiv överraskning faktiskt. Och den följde vi med, nu har jag inte namn, men det är helt oväsentligt egentligen. Men vi följde upp det med kanske en av mitt livs värsta matupplevelse dagen efter på en enstjärnig restaurang i Modena. Och det var på en helt annan nivå. Jag har aldrig trott, jag fick saker i min mun som jag inte, jag panikade. Jag och en rätt var jag tvungen att lägga i handen och sticka på toaletten. Det så gick inte ner, det vände sig. Det var en helt bizarr matupplevelse. Så att jag delar ju den med Joakim och Kalle från Bunken och Ola från Sturhof. Och det var ju såklart... Ja, men det var väldigt intressant var det.
Ja, där ser man hur olika det kan vara när Michelin går ut och berömmer sina.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Det är lite så tärningskast liksom.
Ja, och jag menar, det är såklart att de hänger upp sig på att det ska vara liksom, det ska vara, men teknik är någonting som Michelin-guiden favoriserar.
Absolut,
det
finns, absolut.
Teknisk matlagning, absolut. Och sådär. Och så är det mer teknisk matlagning, men det är inte liksom fantastiskt, så kan det fortfarande bli enstjärnigt, medans om man är ärlig med sig själv och går ut och bedömer på smak, så hade det aldrig blivit det är liksom, det är inte en chans. Så att det är det här som är hela problematiken med Michelin-guiden.
Ja, min sista upplevelse som jag ville ta upp, det var ju faktiskt i Barcelona. Jag är ju väldigt förtjust i Barcelona. Jag har varit det ganska länge. Men det var Joya Santa. Och Paco Mendes är ju en sån kock som kanske inte hörs och syns mest av alla kockar i världen heller. Men att äta på en Michelin-krog som serverar mexikansk mat i Spanien, det tänkte jag i mitt huvud, det kommer ju aldrig gå bra. Men det var så gott. Och det var så mysigt. Och det var så fint. Jag åt med Kalle också och Dario. Men det var en fantastisk måltid. Det var inte en enda sak som jag inte tyckte om. Jo, det var en sak. Men det var oväsentligt. Men det var, och killarna tyckte om en grej så mycket så de tog in liksom dubbelt av den till och med. Alltså det var en sån fantastisk måltid. Tyvärr så följde vi upp den med Dos Palillos. Som jag måste säga var kanske jämförbart med din upplevelse. Vilken besvikelse. När vi också hade ätit på Dos Pebrot som var jättebra. Men Dos Palillos har en stjärna.
De har en stjärna tror jag.
Det var också så här,
de kanske lägger allt sitt krut nu på Dos Pebrot.
Ja, jag vet inte. Men det var väl också så här, vad tänkte Michelin-guiden här? När de gör, de ska försöka göra en risrätt vid bordet och det är så här asiatiskt influerat och det är liksom oätbart. Så det var ju ingen av oss som åt upp av liksom sex personer. Alltså det var ju helt otroligt.
Men jag har också varit på Dos Palillos, fast det var förra Dos Palillos förra året. Jag kan inte säga att det var exakt riktigt så hemskt, tycker inte jag att det var som du sa. Men det var lite av en besvikelse, det kan jag hålla med om. Men jag skulle hellre gå och sätta mig i baren. De har ju en bar där. Man måste ju inte ta avsmakningsmenyn. Och så kanske plocka då det som man...
Men Hoya Santa slog ju det mesta faktiskt. Det var så, så bra. Och jag kan också rekommendera Nino Viejo som är deras bakficka. Något av det bästa jag ätit. Också där sitter man och äter och så ser man in i köket. Där står en kille och bara matar fram färska tortillas ur den här liksom otroliga tortillapressen. Plus att de har en Josper-ugn som är specialgjord för dem och deras taco al pastor, vilket är helt sjukt. Så man bara, man sitter dels bara och dreglar över alla köksmaskiner som de har som är så coola. Och sen den här maten är helt underbar.
Jag har en måltid som är i vår som jag ska till Barcelona. Vilken av dem skulle jag välja då, tycker du?
Men jag tycker att man behöver inte välja. Man
kan gå till
Santa och sen så kan man gå till...
Jaha, vi ska gå till båda.
Okay. Nina Viejo också.
Ah, okay. Ja. Men jag har bara en kväll. Så jag
måste... Ja, vi kan göra båda på en kväll. Du kan bara flytta dig, det är bara tre steg.
Det låter bra.
Så kan du stå i baren, så kan du ta en taco och en margarita. Ah, så ja. För man måste ta en margarita, för de gör ett skum på margaritan som är helt sanslöst.
Okej, okay. Ja men jag testar det då.
Ja, det tycker jag. Jag
vill bara säga en sak till innan jag kom på det nu. Jag tänker gå till försvar till Memos... våfflor med oxfett.
Okej. Okay. Är det någon som har dissat dem eller?
Ja, Tom och Stefan. Och min man också för den delen. Ja. Men jag tänker bara säga att de har den och det är ju deras svar på det som kommer sist i måltiden, alltså petit four.
Ja.
Så får man det istället. Och jag tycker att de är jättegoda. Och de serveras ju då med sylt och så römme och så här brunost. Supergott.
De är också väldigt Instagramvänliga.
Extrem.
Det är viktigt.
Och goda.
Vi frågar alla kockar lite så här om sociala medier.
Ja, vi tar en snabbis då.
Ja, en snabbis med Marcus också. Hur viktigt är sociala medier för dig och för liksom, Fransén och restaurangen? Är det någonting som...
För restaurangen och för varumärket så tror jag att jätteviktigt. Jätteviktigt. Restaurang Fransén. De flesta restaurangerna behöver ju synas och liksom ändå ge avtryck där ute. Och jag tror att man håller sig jäkligt uppdaterad och man håller sig relevant via sociala medier hela tiden. Det är också ett bra samlat forum i just matvärlden. Mat, idrott, vad mer har man? Blommor är stort på sociala medier, fitness. Det finns några sådana här genrer. Är du inne i de genrerna då är det ett jätteverktyg. Så att det är det. Jag menar, om vi tittar på Björn till exempel. Han har 5-6 restauranger i Sverige, lite utomlands och sådär. Skulle säkert kunna tänka sig att växa i gruppen. Det är klart att det är ett jättefint samlat verktyg för honom. Jätteviktigt för mig. Jag vet inte, det får vi se i framtiden. Just nu så är det bara roligt. Jag försöker ju att liksom bedriva mina sociala medier lite som en dagbok, men sen så är det sen är det svårt att följa upp det och sådär alltid, men jag försöker att lägga ut någonting som jag går igång på en daglig basis. Jag har ingen målsättning med mina sociala medier. Inte alls, inte överhuvudtaget. Jag gör ingen, har inte någon liksom anspråk på att göra reklam eller någonting sånt där. Utan, men där måste det väldigt roligt att ha mycket följare. För när du går till en god vän som har en restaurang och man tycker att det är skithärligt och lägger ut en bild och så får man massa respons. Folk frågar, var ligger den här restaurangen? Så här, det är ju fantastiskt liksom. Det är bara roligt. Men jag vet inte, sen så är det så här. Idag så jobbar jag ju för en restauranggrupp och jag har en tjänst och ett jobb och liksom sådär, så jag är inte på att springa runt och jaga någonting annat, utan jag är liksom happy. Men i framtiden om man är egen, så är det klart att då kanske det blir en annan vikt och tar en annan form med mina sociala medier. Men jag är enveten och lägger ut bilder på min dotter när jag är med henne och sådär. Det skiter ju 29 500 utav mina 32 000 följare eller 31 eller vad det är. Det skiter ju de i liksom. Men jag gör det för att det är mina sociala medier. Jag äger dem själv. Det är bara att avfölja om man inte tycker om det. Eller?
Mm, absolut.
Jag har liksom ingen... Jag har ingen om det är 15...
Ingen agenda.
Nej, jag har ingen agenda i dagsläget. Och jag är väldigt stolt över mitt jobb och det jobbet som alla gör med mig på det jobbet, så att givetvis så ligger stor fokus på att bränna iväg härliga bilder från det. Det är ju det jag gör mest. Så att ja, så är det för mig.
Fredrik, har du någonting att tillägga?
Nej.
Nej,
det tycker jag inte.
Det är vår sista podd för året. Så vi tackar för oss. Tackar alla som har lyssnat och alla nya lyssnare. Det har kommit väldigt mycket på sista tiden. Det är jättekul. Och påminner som vanligt att ni kan e-maila oss eller gå in på vår sida och kommentera. Eller också nu på vår nya Facebook-sida och lämna en kommentar om det är någonting som ni vill höra mer om för nästa år. Och så tar vi en paus och firar jul. Äter gott och dricker gott. Och sen kommer vi tillbaka i mitten av januari.
Absolut.
Eller hur, Tove?
Mm.
Snyggt.
Ja, tack så mycket Marcus, det var jättekul att ha dig här.
Ja, tack. Och Vince har lugnat ner sig nu äntligen. Vince har
äntligen somnat.
Ja, han har gått på julledigt.
Vince har julledigt. Vi ska ta julledigt lite snart. Inte än, men snart. Tove?
Mm, absolut. Ser fram emot nästa år. Nej, jag ska vara lite ledig. Ser fram emot nästa år. Det finns mycket spännande som händer också.
Ja.
Så att...
Mm. Det finns mycket spännande, jag ska ha barn. Jag tänkte säga att jag ska äta på Osteria Franciscana nästa år, men kanske inte ska säga det som en höjdpunkt. Jag ska ha barn som höjdpunkt.
Ja, men att ha barn brukar ofta inte vara en kulinarisk höjdpunkt. De flesta småbarnsföräldrar brukar, inklusive du, brukar ursäkta sig för att man faktiskt har varit busy med att få barn. Så att,
ja. Men jag är lite så framåt nästa år, vi kan bara säga så.
Ja.
Och så tackar vi för oss. Mm. Tack så mycket.
Tack, hej.
Hej,
tack,
hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.